Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Två förlorade söner kom hem till Sundsvall och gjorde succé ihop. Med betoning på ihop. När en av dem gästade GIF-podden så pratade han bland annat varmt om hur de i realiteten delar kaptenskapet. Men podden handlar också om betydligt mer. Vi pratar måltorka, Emil Forsbergs återkomst, norrländsk drivkraft, Gold Zone och böteskassa. Med kaptenen i GIF Sundsvall, Pontus Engblom.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på
GIF-podden. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och jag tror det är 126, tror jag att det är. Och dagens gäst till ära, du får presentera dig med fullständigt namn.
Lars Pontus Engblom.
Ja, där har vi det. Är det några namn som har gått i arv?
Ja, pappa heter Lars, så det är från pappa.
Ja, klart och betärt. Vi fortsätter med vår faktaruta. Ålder på dig?
Ganska nyss fyllda 30.
Mm. Smeknamn?
Ängan. Ja, det är väl typ det. Har haft dåligt med smeknamn i mina år. Ja. Varit bättre på att hitta bara dem till andra.
Men har inte, är det inte så att Linus är väl en hygglig pjäs på att liksom iscensätta smeknamn?
Ja, det har han visat sig vara. Jag har också varit det genom åren, så vi har växeldragit lite grann där och haft många timmar att slå ihjäl på bussen, så olika händelser har blivit till smeknamn som vi försöker jobba in. Så att, ja, det är väl jag kvar då.
Ja. Ja, till slut ska det väl drabba den, liksom, den som har legat bakom. Gluten bland annat.
Ja, Stensson. Precis. Ja. Gluten. Och, det har blivit ett gäng.
Ja, vad... Frukost. Vad käkar du till frukost?
Ofta så är det lite stressigt, så det blir ju oftast några mackor bara. Ja. Men vill ju gärna försöka få i mig något ägg också. I någon form.
Hur hamnar du i den stressen?
Mest självförvållat skulle jag väl säga. Men sen är det lite som ska göras med lämning av min dotter Elise på förskolan också. Och det är inte alltid att det flyter exakt enligt schemat. Så att det hamnar man ibland i tidsnöd.
Familj?
Sambo. Dotter och Elise, och så har vi en golden retriever.
Mm. Och vad heter den?
Han heter Turbo och sambon heter Jessica.
Ja. Moderklubb?
IFK Sundsvall, gul. Ja,
så är det. IFK Sundsvall, gul.
Precis.
Har du någon idol? Eller har haft?
Ja, Peter Forsberg.
Ja.
Stor idol när jag växte upp. Känns som att jag växte upp i rätt tid också när man kunde se på Nyhetsmorgon och Sporten på morgonen. Bilder från NHL. Så blev tidigt moduit också. Och så, ja, anledningen varför jag vill ha nummer 21 på tröjan.
Just det, då har vi den också. Och en ledig dag, vad går den åt?
Det blir ju till familjen på ett eller annat sätt. Nu när min sambo börjar jobba så är jag oftast inte ledig samtidigt. Så då vill jag och Elise försöka hitta på någonting. Ja, det blir väl bara någonting att göra och fördriva dagarna och aktivera henne.
Mm. Vad lyssnar du på?
Standardsvar. Allt möjligt. Ja. Men ganska dålig på musik överlag. Tycker att lyssnar ju på musik, men har liksom inte något stort behov eller krav att lyssna på något speciellt, utan lyssnar väl på radio när jag sitter i bilen bara. Sen på bussresorna blir det mest poddar i olika format sådär. Så att, men sen i musiksmak så lyssnar jag på allt. Har aldrig varit någon som har önskat någon låt i omklädningsrummet eller klagat på någon musik i omklädningsrummet, utan det mesta funkar.
Vad gör du på bussresorna?
Det blir väldigt mycket kort, vilket är kul för mig som har spenderat nästan 8 år i kort, spelandets land Norge. Så att, nej, det är jättekul att vi har börjat spela kort, ett bra sätt att umgås på och få tiden att gå. Så att, nej, det. Och sen så försöker jag ju sova också, sova ja. Kapp lite.
Ja, det här, jag önskar ibland själv att man har 8 timmar på buss. Så man hade kunnat få sova i kapp just.
Ja, det är inte fel. Framförallt inte med den här bussen som vi har använt i år heller. När man har möjlighet att slå håll på några timmar.
Ja. Vad är det för kortspel ni spelar?
Vi spelar lite olika. Vi spelar plump i alla fall. Det är väl det mesta vi spelar. Sen är det ett spel som jag tog med mig från Norge. Som är någon variant på... Ja, på något eller 3 olika spel som de byggde ihop i ett av lagen där. De skrev ett helt regelverk och sådär. Och så kom David med något spel, jag vet inte, var det från Umeå. Och så kom Silver med något snabbt spel från Alnö. Så att, nej, men vi spelar lite olika. Så att, nej, det är jättekul.
Ja, det är... Det verkar liksom ingående och seriöst, allvar i kortspelet.
Ja, absolut. Nej, men som sagt, som jag sa, i Norge var det ju extremt där... Fick jag nästan en chock när jag kom. Jag alltid tyckte det var kul att spela kort. Men där i alla klubbar är det som någon form av tradition. Där spelar man för det mesta plumpt då, i de flesta lagen. Som de har gjort någon variant på. Och så sen så även det där egna kortspelet i Sannes Ulf var ju, fick man ju sätta sig in i direkt om man vill vara med och lira.
Det är ingen sån här, det är liksom ingen busspoker ni kör. Texas Hold'em.
Nej, inte nu längre. Det kommer ihåg att det var på min gamla tid i IBK Sundsvall med Lasse Lundberg och kompon, ja. Då var det lite folk.
Och då talar vi innebandy.
Precis.
Ja, har du någon dold talang?
Nej, väldigt svag på det. Jag gjorde en intervju med Heja Sundsvall där jag gastade ur med att jag var ganska bra på att komma ihåg siffror och statistik. Men det är väl inte någon rain man. Men jag har ganska stort intresse genom åren med statistik i framförallt hockey men även fotboll. Sen så kan jag inte säga att jag är någon unikum och sådär. Så att, men
är det liksom en sån här, om man slänger ur sig Peter Forsberg 97-98?
Nej, absolut levererar. Inte på den nivån. Det är därför jag känner att det var ett väldigt svagt svar. Ja. Men det är väl mer ett lite sidointresse. Jag tycker att det är ganska kul att vara inne och kolla på NHLs poängligor och ja, följa med. Sen slängde jag också ur mig att jag kan få tummen ur led, men det är väl mer ett partytryck.
Kan du göra det? Ja, det är ganska otäckt i det.
Ja, var länge sedan jag gjorde det, men sitter kvar.
Ja, om karriären skulle ta slut imorgon, vad ska du jobba med då?
Det skulle vara jättesvårt. Jag har väl brottats med den tanken, inte att den ska ta slut, men vad man ska göra efter karriären. Har ju haft en pappa som har varit på mig egentligen hela min elitkarriär, att det gäller att förbereda sig för någonting när man har så mycket tid och slå hål på. Har väl varit i perioder på gång och hoppa på någon plugg, men ja, har väl strandats i att jag inte riktigt vet vad, och så har tiden gått och så. Nej, svårt. Jag ska väl försöka sätta mig ner, men det börjar ju tyvärr närma sig en tid efter fotbollen också, så att jag får använda de här närmsta åren till att försöka komma på vad jag ska göra.
Ja, se om du kan använda förmågan för statistik eller vicka tummen ur led.
Ja, jag vet inte
om det finns. Se om du kan turnera med det på något sätt.
Ja, det kanske var, men vad gör man när man har gjort en turné då? Det är kanske slut.
Ja.
Kanske inte så många som vill se det 2 gånger.
Du får casha in riktigt bra på det.
Ja, exakt.
Ja, men med det så har du ju överlevt faktarutan. Det var väl inte allt för blodigt, men du är varm i kläderna.
Ja, ja, men det känns bra.
Jag tänker att vi ska kasta oss in lite på firandet. För det är ändå där vi står nu på något sätt. Det var ett ordentligt firande och sen så var det liksom en vecka till med Gais-matchen och sen har det väl fortsatt, får man anta. Men om man börjar där, hur har firandet varit här efter avancemanget?
Nej, det börjar ju lägga sig nu på riktigt. Nej, självklart så var det ju direkt efter matchen mot Öst, var det ju firande på långt in på småtimmarna. Det var ju en väldigt lång dag med tanke på att matchen var redan 1. Så att nej, då körde vi på och sen så såg vi till att träffas. Nästan de flesta av oss kunde även ses på Leris på söndagen. Och då satt vi och kollade lite fotboll och bara umgicks egentligen med vi spelare. Så det var väldigt trevligt. Sen hade vi en träningsvecka och en match kvar att ta tag i. Eller ta hand om var väl rätt ord kanske. Sen så hade vi lite... Fortsatte vi fira lite grann på bussen på vägen hem från den Gais-matchen. Vi firade inte varken resultatet eller insatsen i den Nej. matchen, utan mer säsongen i sitt. Så det var ganska fint på sitt sätt. Det har blivit många mil i buss, så att det var fint att få avsluta resan med lite firande också.
Mm. Hur vilt var det efter att det blev klart hemma på MP3?
Nej, vilt ska jag inte säga, men jäkligt kul och trevligt. Det var ju perfekta förutsättningar för att fira också. Hemmaplan och mycket folk och lördag och tidig match. Så att, det var bra förutsättningar, och tycker att vi utnyttjar dem maximalt.
Ja, bra politiskt svar. Du var ju väldigt känslosam när uppflyttningen blev klar. Går det att förklara med dina ord varför?
Det är ju nästan så att jag blir känslosam när du säger det. Men det var hela hösten i sig, tycker jag, gick så fort. Det rullade på för oss så pass bra. Och rätt vad det var så hade vi satt oss i ett superläge. Efter egentligen borta matchen mot Norrby så konstaterade man ju liksom på allvar att nu är det nära på riktigt. Sen var det ju ganska långt till matchen mot Öster. Och mycket tid att slå hål på egentligen. Man ville egentligen spela den matchen dagen efter. Men så det byggdes väl upp också, så hade vi ju vädergudarna med oss. Det blev ju ändå ett helt okej fotbollsväder för att vara sent in i november. Och ha familjen där och vännerna där. Jag håller på att nästan spricka nu. Men och så mycket folk så där. Och så blev det någon form av mixad känsla med lättnad och eufori och tomhet. Och det var väldigt känslosamt och en extremt härlig men speciell känsla.
Är du känslosam av dig annars?
Jag vet inte, men det är lätt att bli sentimental. Nej, men det, jag vet inte, när jag tänker tillbaka på det så, jag har ju försökt sett alla bilder som går att se i alla möjliga kanaler, och jag tror jag har sett matchen i helhet i alla fall två gånger, hela den sändningen. Och sen så handlar det om att gå vidare också, men det känns som att jag kommer aldrig glömma den dagen liksom, och sådär, så att det ligger så mycket bakom. Jag vet inte, det är kanske därför också som gör att det blir speciellt. Jag menar, fick vara med och gå upp för 10 år sedan, och då, det var ju liksom, jag har ju hållit den säsongen högst på alla möjliga sätt genom hela min karriär, och bara för att det laget vi hade och få göra det med Emil då var ju extremt, men då var man så ung också, det bara flöt på en, man såg att man hade en hel fotbollskarriär framför sig, och jag vet inte, tittade framåt lite väl snabbt kanske. Men det är väl mest på gott, men kanske också på ont. Och nu blev det som jag flyttade hem och fick presenterat en idé och en tanke och vad man ville göra med GIF Sundsvall och lokalt och norrländskt. Och så kommer det hem spelare som jag spelade med tidigare, och så får vi liksom göra det med den här resan. Och det har ju liksom inte bara varit spikrakt de här 2 åren. Men fick det ett fint slut, och så då jag vet inte ens vad frågan var, nu började jag surra det, men alltså det blir ju då, så sen som man fyllt 30 och får chansen att spela allsvensk fotboll med GIF Sundsvall, som jag inte har gjort, ska bli väldigt kul att göra som 30-plussare.
Men det är liksom, det är på ett annat sätt då nu, att gå upp nu när du liksom är, nu är du inte på väg någonstans, utan nu är det här du är.
Ja, men precis. Och det spelar väl också in i alla känslorna. Men jag vet inte, det kändes som att, jag vet inte, det var upplagt för att det skulle bli så här på något sätt. Med tanke på, som jag sa, alla förutsättningar och hemmamatch. Och sist fick vi göra bortaplan och vi fick ju förlora oss upp. Nu vann vi för sig inte heller, men vi hade väl ganska bra kontroll på den matchen också. Och så med det här laget, med den här lagsammanhållningen och med pressen, vi har ju tagit på oss ett favoritskap också. Och sen så press är liksom någonting man sätter på sig själv mest, men det blir också någonting att man får någonting att bevisa och då får göra det liksom. Och så, som jag sa, med familjen och vänner på plats dessutom, så blir det extra speciellt. Men nej, det här toppar ju 2011, fast det är ju marginalt. Jag menar, det var ju fint på olika sätt, men då var det mer eufori. Nu tycker jag det är mer känslosamt på ett bra sätt.
Och du var inne på det, Emil var ju med 2011. Det hade väl kunnat ligga rätt i tiden att unna honom också att få vara med om någonting sånt här i Giffarna. Får du hem honom eller?
Ja, det jag ska sitta här nu och säga att det är klart att jag får hem honom. Han har ju lovat mig att vi ska spela ihop.
Ja.
Då får han pallra sig hem. Jag tror att det är större chans att vi spelar med varandra här än att vi gör i Leipzig. Så att, nej, han har ju lovat, så att vi får se när någon kommer om jag håller ihop fortfarande.
Ja, pratade ni med varandra efter det här?
Ja, absolut. När han ringde mig ganska snabbt och surrade och sådär. Så han var ju väldigt glad. Det är ju en urgiffare det också. Så att, en familj som dessutom blev hyllad på ett väldigt fint sätt av patronerna med ett fantastiskt tifo med tre generationer hjältar, ska man vilja säga. Som har varit väldigt stora ambassadörer för den här klubben. Han var ju både rörd men framförallt väldigt glad för vår skull och för GIF Sundsvalls skull.
Det kan man förstå. Är han liksom en av de första du har kontakt med efter något sånt här?
Ja, absolut. Framförallt så var ju han en av få som inte var här då. Som jag inte hade morsat på, eller om man ska säga, efter matchen. Så att, han är en av de första som jag absolut pratar med.
Jag tänkte också på när man liksom ser de här sista scenerna, så det var ju också väldigt känslosamma scener när du famnade om David Myristam. Vad kan du berätta om det också?
Nej, det är ju klart väldigt speciellt. Nu har vi fått chansen att verkligen göra bokslut. Jag kommer ihåg att du gjorde en intervju med mig när han gick ut med att han skulle sluta. Och jag har väl brottats med den känslan att jag har skjutit upp känslorna, ska man väl säga. Och nu är det ju slut. Nu är det en fin karriär och har tagit slut. Och att han fick sluta med en svettig matchtröja och bli utbytt inför 6000 plus på MP3. Jag är så jäkla glad för hans skull. Det är han verkligen värd. Sen så kommer det självklart bli tomt i GIF Sundsvall. Både på men också utanför planen. Men som jag var inne på i den intervjun också. Det är väl den spelaren jag har absolut flest timmar i ett omklädningsrum med. Det kommer bli självklart tråkigt. Men framförallt så är jag bara väldigt glad att han fick avsluta karriären med en svettig tröja. Och med glädjescener.
Ja.
Och hyllad framförallt.
Ja, jäklar. Och tårarna kom där också.
Ja, nej men de kom ju det var det som var så märkligt med de där känslorna efter slutsignalen, att jag flög liksom mellan alla känslorna, som de positiva känslorna framförallt. Men så att då blev det ju att man såg någon och bröt man ihop lite grann igen, och sen så såg man nästa som var bara eufori, eller hade en eufori liksom, och då hakade man på där, och så såg man någon som var mer lättad och så vart man lite lättad. Så att, jag vet inte, det kändes som att jag hade starka känslor själv, men också blev jag väldigt smittad av personerna som jag kramade.
Det är ju fantastiskt det där på något sätt. Liksom en icke-fotbollsspelande människa. Vi får ju liksom inte, vi får inte vara med om det här på samma sätt när vi jobbar. Vi har ju inga avancemang. Det här är liksom er förunnat på något sätt. Jag vet inte var jag är på väg, men det är ju, jag vet inte när man liksom skulle kunna tänkas uppleva något liknande. Är det när man gifter sig möjligtvis liksom, att det är att man kan kasta sig mellan de här stormarna? Men avancemang på
ja, nej, på nej det sättet. Är ju väldigt en väldigt stor fördel och lyx vi har i det yrket, om man får kalla det. Det är mer en hobby. Men, nej, det är fantastiskt. Jag menar, man spenderar så många timmar tillsammans också. Både med och motgång, så gör man det tillsammans. Och det är väl det som är tjusningen med lagidrott framförallt. Och det är väl den stora anledningen varför jag har valt att hålla på med det. Alltid, för att det är roligare att göra saker tillsammans och få dela sina stunder tillsammans.
Under småtimmarna där, rök skägget då till slut? Du hade ju med en rakapparat på festen efteråt. Jag och Andreas var ju där och tog några bilder, men vände tillbaka till redaktionen. Det fanns jobb att utföra, men du visade upp den här rakapparaten, hade följt med.
Ja, precis. Nej, men jag hade ju sagt att mitt skägg, det åker när vi förlorar, och så vägrar vi som tur var att förlora. Sen så började grabbarna hetsa mig med att vad skulle jag göra om inte förlora någonting mer i år? Om jag skulle spara det till kuppen.
Ja.
Men det var inte min sambo så sugen på. Så att det var väl sagt att det åker om vi går upp. Och ja, hon tog med två. Jag hade inte med dem, jag ville inte jinxa någonting. Så att, men hon tog med dem. Så att då drog jag skägget, men jag sparade mustaschen. Det var ju trots allt november. Så att, jag hade mustasch i två dagar också. Men det rökte ju också.
Den måste ju ha varit ganska mustig. Hur länge hade du sparat skägget?
Och bra fråga, jag vet inte exakt i tid. Men jag vet ju att jag har ju fått den här frågan förut. Och jag vet att jag tänkte när vi åkte ner till Vasalund. Det var ju en av få trippar som vi åkte över dagen bara. Mm. Och då hade jag inte tid, eftersom jag inte hade något hotellhäng, att ta skägget som jag brukar kunna göra då på bortamatcherna. Och då, efter matchen då, så sa jag att jag lovade att jag sparar skägget nu tills vi torskar. Och då har man sagt någonting, får man hålla det. Men jag vet inte exakt i tid, det får man väl kolla upp ungefär. Men det är lite längre än den matchen hade jag väl sparat, hade det växt om inte annat.
Ja, så att vi är på, om ändå ska, det är väl lika bra att ha det avklarat på något sätt. När hade vi Vasalund, den matchen spelades i september.
Mm.
13 september, och du hade haft det lite längre än.
Ja, vi kan väl säga från i början på september då skulle vi kunna vara en bra gissning.
Ja, men september och oktober och en bit in i november då, någonstans 2,5 månader.
Mm.
Det hinner du ju få tillräckligt mycket för att det ska bli jobbigt att äta rätter med sås eller.
Ja, precis. Det var ju lite tufft i de situationerna. Mm. Jag hade ju något liknande förra året också när den här hemska pandemin kom, så sparade jag egentligen bara skägget. Jag struntade i att raka mig, och till slut så hade jag inte klippt mig heller. Så att när jag avslutade säsongen i fjol så var jag ju långhårig igen för första gången efter 5 år, så att 5-6 år. Så att, nej, men jag kan få för mig lite såna där grejer då och då, men det här var väl den bästa anledningen till att spara mitt ganska fläckiga skägg.
Ja, men nu är du tillbaka på
ja, precis, nu har det fått växa ut till lite stubbe.
Men om man tittar på den här säsongen då, ser du några nyckelögonblick till den här succén, får man väl ändå säga till slut?
Ja, men det finns ju några stycken, självklart, och de flesta har väl nämnts i olika sammanhang. Självklart så när vi vann Vasalund, Linus mål där, sista sparken mer eller mindre, efter en, jag vet inte, det är svårt att säga, men kanske årsbästa från oss. Jag hade kanske konkurrerat med Vasalund hemma, men den första halvleken, det var egentligen ganska lika matchbild både då, hemma och borta mot Vasalund. Och sen är vi ju urkassa i andra halvlek, får man ju säga, och har väl egentligen tur att vi att inte de gör 2-1 i slutet, och så en individuell prestation från Linus, och så står vi där med 3 poäng. Och någonting att bygga på. Så det är ju absolut ett. Sen Värnamo hemma också. Var ju också, jag tror att det var 5:e matchen efter uppehållet. Du får rätta mig om jag har fel. Du kanske har bättre koll med mig. Men då var det också lite grann vart säsongen skulle ta vägen. Och serieledarna, jag vet inte om de var det då. Men de var i alla fall. Seriesegrarna kom till besök. Och lyckades vinna på ett sätt där vi försvarade oss väl och var effektiva framåt med ett starkt försvarsspel och målvaktsspel. Så att det är väl 2, absolut. Mm. Sen får man ju Pajas mål mot Helsingborg borta. Det är ju helt fantastiskt. Är vi också tillbaka tryckta, så sticker vi upp och gör mål på en hörna. Så att det finns ju några sekvenser och ögonblick som har gjort att vi står här idag.
Mm.
Förutom hårt jobb och allt det där. Men, nej, men det är väl de tre som sticker ut så här på rakan.
Mm.
Och sen också för egen del så Norrby är ju så pass nära i tid, men den också när vi vet vad som gäller, eftersom Helsingborg spelar för oss och gör väl ingen jättebra prestation i den matchen heller. Framförallt har vi det ganska jobbigt rent spelmässigt första halvlek, men har ändå 1-1, och så har vi lite marginaler med oss, och så gör vi 2-1, och så får vi kontra in 3 och 4-1, och så sätter vi oss i en fantastisk situation. Så att det ögonblicket är väl det starkaste för mig sportsligt så. Straffpunkten där mot Norrby. Har fått gjort mål igen på väldigt länge i första halvlek. Och då har väl de haft någon ganska stor chans där innan. Och får kliva upp då och slå den straffen. Och sätta den framförallt. Det var viktigt.
Du som nu i alla fall kopplat till fotboll liksom kan bli ganska känslosam. Säger jag nu utifrån vad jag har sett efter avancemanget. Det målet då mot Norrby. Hur var det att få spräcka den? De två, ja. Pontus håller upp två fingrar, men just målet som bröt torkan då.
Ja, jag tänkte om du vill specificera vilket mål av dem, för att båda var lite speciella. Nej, men första är ju bara... nej, men det är en lättnad. Alltså, jag vet inte om jag haft så lång måltorka på...
11 matcher har jag räknat
till. Ja, men det stämmer ju säkert. Mm. Eller det stämmer ju för att jag räknar. Men det stämmer nog säkert att jag inte haft en så lång måltorka när jag har varit ordinarie. Så att, och det har ju liksom, jag har inte reflekterat så mycket över det. Men det är klart att det gick ju lite troll. Jag missade mycket chanser också där under den perioden. Och, det ska ju sägas att när jag får bollen av Erik där så hinner jag för en sekund också tänka att jag ska passa. Så att, det gör man ju inte om man är i zonen. Och sen så var väl ett perfekt läge att få att man, ja, nu hann jag ju tänka att det skulle passa först. Men sen var det egentligen bara blunda och skjuta. Nej, det var klart, det var ett viktigt mål för oss och skönt för mig själv. Och nu blir ju också straffen blir ju som jag pratade om. Det blir också ett mycket lättare att stega upp och slå den efter man har gjort mål. Det hade varit jobbigt att kanske ställt sig upp där och inte gjort mål på lång tid. Och det hade varit i liknande läge.
För man är ändå på det här, alltså den här, ja, det var en måltorka, men samtidigt tillsammans så du och Linus fungerade ju bra och du gjorde ju dina framspelningar liksom. Du stod ju fortfarande för väldigt mycket poäng. Men vad så här, när man, jag tänker i stunden skulle man väl kanske inte säga att det här är jobbigt och läcka ut den energin. Men så här, med lite distans, med lite eftertanke och nu när du har varit igenom det redan. Hur var det?
Alltså det var inte jobbigt på det sättet överhuvudtaget. Dels för att jag kände ändå att prestationerna var bra. Och så kände jag ju framförallt att jag har ju varit inne på det förut. Att det är väl ett perfekt läge att få bevisa klyschan som många säger att det är. För alla gånger är det inte så att det viktigaste är att laget vinner. Alltså det är oftast, det brukar ju underlätta för egna prestationer och som forward så vill man hjälpa till med mål. Men för mig handlar det egentligen bara om att vinna matcher och ta poäng och då struntar jag fullständigt i vem som gör mål. Sen så vill man ju känna att man kan bidra till laget så att de vinner och det enklaste sättet för en forward att bidra är ju att framförallt göra mål men också poäng. Och nu kom det lite assistpoäng och framförallt så förlorar vi inte matcher så att det var väldigt lätt att inte tänka på det. Och sen är det lite konstigt att det blev så pass lång svacka för att nyckeln att komma ur det brukar ju oftast vara att man inte ska tänka så mycket. Och det är ju känslan att jag inte gjorde. Sen så låste det väl sig kanske lite grann framför mål för mig. Och det är väl lite genomgående hela säsongen. Jag tycker att jag har missat lite för mycket lägen för att hamna på 9 mål skulle vara godkänt. Liksom. Rent liksom, om vi bara kollar på siffrorna. Men samtidigt så tycker jag ändå att jag har varit... jämnare prestationerna ute på plan sett över ett helt år istället för att ha haft mer toppar och dalar i prestationerna. Nej, svaret på frågan är egentligen att det var inte jobbigt alls. Sen så är det väl klart att det kanske påverkar en i de avgörande lägena när man väl kommer till dem när man inte har gjort mål på ett tag.
Ja, så att det blir mer i det undermedvetna på något sätt.
Ja, men lite så. Där. Det är väl säkert därför min första tanke var att passa också.
Ja.
Det hade ju varit ganska dumt beslut av mig att försöka passa där.
Ja, den där
så att, då sitter det kanske lite undermedvetet. Men nej, alltså, jag har verkligen inte tyckt det varit jobbigt på det sättet.
Nej, jag tror du hade någon sån här kortare stund, någon kortare svit på våren eller sommaren när det kärvade lite, när det inte kom några mål. Då upplevde jag dig som mer frustrerad. När man kollade på träningar och sånt där. Liksom, att du svor mer på ett annat sätt.
Ja,
kan det stämma?
Ja, det kan ju stämma. Sen kanske det hjälpte mig också att inte ta den här målsvackan så hårt också. med tanke på att det gjorde ändå, har gjort ganska jämnt med mål och sett över två säsonger och inte gått längre perioder utan att göra mål. Så att, då har det väl kanske hjälpt mig nu i höst då. Men det var väl också säkert då vi låg ändå tvåa inför sommaruppehållet, så vi var ju med där uppe, men då förlorade vi matcher också. Och då känner man ju framförallt när man förlorar och inte gör mål, framförallt om man har missat målchanser och haft möjligheten att hjälpa laget med att ta poäng eller vinna, så sätter det sig absolut hårdare. Och det är väl kanske det som är nyckeln, att det inte har varit jobbigt alls egentligen nu i höst, för att vi har ju inte förlorat.
Jag tänker på jag kom av mig lite. Jo, nej, men sen är det ju så också, det är väl inte så himla enkelt heller som att säga att det är en torka. Alltså, nu är ni två längst framme. Din roll, tänker jag, har förändrats avsevärt gentemot förra säsongen. Kan du beskriva det där? Dina arbetsuppgifter på planen, är de samma?
Både ja och nej, skulle jag säga. Det har ju varit en process egentligen över hela säsongen. Och om vi bara pratar med Jolino som har spelat där framme, och så har det varit en process sen han kom in, och väldigt lärorikt, kul, utmanande, ibland lite frustrerande för att vi inte fått till det som vi har velat, framförallt inte så fort som vi ville. Men vi har ju laborerat ganska mycket med våra utgångspositioner och våra roller, och har spelat ganska långt ifrån varandra i vissa matcher, spelat väldigt nära varandra i vissa matcher, och så nu under hösten tycker jag bara att jag har flyttat på och har väl lärt känna varandra mer och mer under resans gång också. Som jag varit inne på tidigare, Linus tyckte Linus satt fingret på det ganska bra när han efter ett tag sa det där liksom, att det är bättre att man inte tänker så mycket, utan man gör sin grej och så får den andra försöka ta ytor som dyker upp från första forward liksom, och försöka utnyttja varandra istället på plan. Och nej, det har ju varit väldigt lärorikt, men det har ju ändrats med att spelar man med två där framme, så behöver man vara mer delaktig i spelet, bägge två, för att inte tappa en gubbe som i fjol hade vi Oliver som spelade bakom mig, som kunde vara mycket mer involverad i spelet, så började inte jag bry mig så mycket om det. Och det har ju varit en skillnad i år, att man har varit mer involverad i spelet, och jag har ju aldrig haft det behovet heller, för att jag har ju varit som pass renodlad nia, framförallt sista 5-6 säsongerna, och då blir det ju att man hamnar kanske ibland lite längre från straffområdet och sådär. Men samtidigt, som jag var inne på, det är inte så att det har saknats lägen för mig att göra fler mål än bara nio, om man får säga så. Så att, det har liksom inte bara att skylla på att, liksom, att vi har lagt om systemet, att man hamnar längre från mål. Men framförallt så känner jag att jag har varit mer delaktig i spelet. Och, ja, eftersom tycker jag hitta en roll som gjorde att jag kunde hjälpa laget. Och det är det handlar om i slutändan. Att man gör saker som hjälper laget att framförallt vinna, men om inte annat ta poäng.
För du får lite annat defensivt ansvar också, va? I försvarsspel.
Ja, men lite grann. Alltså, det beror lite på vad man har för tia som spelar bakom en. Men det är, jag tycker vårt försvarsspel har vi lagt väldigt stor fokus på. Och vi släppte in alldeles för mycket mål förra året för att ens vara närheten av någon toppstrid. Men det var vi ju ganska klara över när vi satt målsättningen i januari, att vi vet ju vilken ände vi behöver börja i. Där tycker jag vi verkligen har varit stabila. Och liksom, det är lätt att peka på försvarsspelare och målvakter och liksom när man släpper in mycket mål. Men det är ju, tillbaka till det där, det är ju en lagidrott. Och alla 11 försvarar och alla 11 anfaller. Sen vissa försvarar mer än andra och vissa anfaller mer än andra. Men som kollektiv så blir det att vi alla borde ta ett större ansvar. Och vi har ju nött på försvarsspelet och har försvarat på lite olika sätt, men det är klart, försvarar du med två forwards oftare än du försvarar med en, så krävs det att man växeldrar lite mer. Spelar man ensam så kan man ju fuska lite mer också och sådär, men ja, det är klart att det har ändrats lite grann där också.
Henke beskrev det vid något tillfälle som hjärnan i, nu kommer inte jag ihåg exakt vad det var, men om det var i att sätta igång försvarsspelet eller liksom i pressspelet. Ligger det något i det? Är du hjärnan i det? Sätter du igång det?
Nej, alltså det ska jag inte säga. Men det är klart att Vi har ju nött ganska mycket på det under veckorna inför varje match, och vi har haft en tydlig plan hur vi vill försvara, vilken typ av matchplan vi ska ha. Sen så har vi också utvecklat under året olika sätt, och vi kan försvara både högt, och vi är väldigt trygga på, eller vi var väldigt trygga på att försvara lågt liksom, och det satt sig också i ryggmärgen för oss, att vi visste att vi klarar av att behärska olika typer av höjd och aggressivitet i vår press. Och då men är det väldigt tydligt, och man är väldigt trygg på alla omkring sig, att alla vet vad man ska göra, då är det ganska lätt jobb att vara första försvarare, att då behöver man egentligen bara göra det vi kom överens om, så vet man att gubbarna bakom är både medveten och redo för vad som händer sen.
Du har ju varit inne på gruppen lite grann, och att den är jäkla bra och stark och fint gäng och så här. Men hur beskriver du den? Vad är det som är så förbannat bra liksom?
Vi har en väldigt, väldigt ödmjuk grupp. Sen är vi ju väldigt mixade åldrar. Vi har ju ett gäng som är runt 90, född 97 i mitten av fotbollskarriären kan man säga. Sen har vi några äldre rävar, där jag får kategorera mig själv nu. Framförallt nu när David också försvinner.
Ganska så. Unga rävar i det här laget.
Ja, exakt. Nej, men det är, vi har inte haft, det är David som har varit 34. Sen är det väl Linus och Robban, 89. Och så sen är det väl jag, Silver och Adde. Jag hoppas inte jag har glömt någon nu. Men sen har vi många unga spelare. Och den mixen där, och så som jag var inne på lite grann förra året när man pratade. Det är ganska svårt att få ihop en grupp när man har väldigt lite tid tillsammans, som pandemin har gjort för oss liksom, att vi har dragit ner på tillfällen och träffas, och så nu när vi gick tillbaka till en lite mer normal vardag så vart det lite mer, och så som folk har varit inne på, vi har ju kuskat väldigt mycket buss, perfekt tillfälle och umgås, men alltså det jag ska beskriva den här gruppen med ett ord, så ska jag säga att vi är en väldigt ödmjuk grupp och lojal. Nästa ord som kommer. Så då är det väldigt lätt att bygga någon form av lagsammanhållning när alla verkligen drar åt samma håll och vill samma sak och verkligen visar det också varje dag. Så att, det har ju varit ett fantastiskt år utanför plan också.
I det här på något sätt, så det känns ju lite som att ditt, när du beskrev det i början också här, hur det var liksom att komma hem för att stanna, och Urban presenterade vad han ville göra. Vad känner du liksom sett till ditt syfte att spela fotboll nu kontra senast när du var här? Hur har det förändrats?
Det har ju förändrats jättemycket. Det var också det som var en stor drivkraft för mig att skriva på det här femårskontraktet inför förra säsongen, att verkligen vara med på någonting långsiktigt och vara en del i någonting och vara vad ska man säga, både rutinerad men också en stöttespelare och pelare, och få verkligen spela fotboll för någonting man brinner för och ett projekt som både är spännande men också väldigt kul att vara en del av. Jag menar, det blir fotboll alltid extremt roligt. Många gånger så ser man ut och snurrar och får uppleva andra lag, men också nu har jag varit i Norge, jag fick uppleva ett annat land. Men att få komma hem och få spela fotboll, nu försvann ju 1,5 år utan publik också, men att få komma hem och spela framför familj och vänner i en stad som man bryr sig om och som man är uppväxt i, och sen börja knyta liksom, eller knyta, men börja bygga ett liv på sidan av parallellt med det, med sin familj, är ju också, eller var ju också en stor del i att jag valde att komma hem. Men rent sportsligt så var det väldigt kul att få känna den stöttningen, om man ska säga, den rollen som jag blev presenterad för, och liksom var en del i ett projekt som skulle satsas på, vilket gör att man, eller det är väldigt lätt att ta mer ansvar och lägga ner ännu mer själ och hjärta i i klubben och utveckling.
Vad var det Urban sa då? Vad var det han presenterade?
Nästan exakt det som har hänt, ja. Skulle man kunna säga.
Det ska vara ungt och hemvävt. Och...
Ja, men lite så. Det är en ny start. Giffarna hade precis åkt ur och de skulle bygga upp någonting nytt. För många spelare försvann och många spelare blev uppflyttade och ville plocka in spelare med karaktär utifrån. Mm. Och det har de ju verkligen lyckats med. Jag vill inte glömma heller att prata om de är väl bara fyra som inte är från Norrland, om jag fattar det rätt. Och de har ju också bidragit väldigt mycket till det här. Både på men också utanför plan. Kommit in i gruppen jättebra och tar ansvar för klubbmärket på ett fantastiskt sätt. Men nu pratar vi om det som han presenterade för. Det var ju liksom just det här att ha ett norrländskt och ett lokalt lag den mån det går. Sen måste man alltid hämta både spelare men också kvalitet utifrån. Och då gäller det att träffa med dem och det har vi verkligen gjort. Och sen så bygga på lång sikt och inte vara liksom någonting som man gör idag och imorgon, utan att man gör också under en lång period. Och nu har vi fått nu har vi jobbat på det spåret i 2 år och jag vet inte exakt, men det känns som att vi blev ännu mer lokal i år med tanke på att Robban och Linus kom hem och nu får sitta här och ladda för en allsvensk säsong igen med GIF Sundsvall är ju fantastiskt.
Tror du att det händer någonting när det är så där tydligt? Det blir en annan helhet. Det här är liksom inte ett kort projekt som ska upp i allsvenskan. Det är någonting annat. Nu är det ju mer Norrlandslag än vad det har varit på väldigt länge. Vad tror du det har för betydelse?
Nej, men jag tror att det har absolut betydelse. Det är väl oftast det som supportrar och sånt tjatar om, att man vill ha kanske mer lokala spelare som spelar och allt sånt där. Och i slutändan handlar det egentligen bara om kvalitet. Sen så kan man med strategier och långsiktighet kan man ju göra det lättare för unga spelare att bli uppflyttade i GIF Sundsvall. Och det har de ju verkligen gjort. Men sen så handlar det om kvalitet och att man ska ta steg, och det har ju de unga verkligen gjort och visat att de är inte en del av GIF Sundsvalls A-lag bara för att de är född i Bergsåker eller på Alnö eller i Njurunda eller vart de nu är, utan de är en del i GIF Sundsvall för att dels så är klubben beredd att satsa på dem, men också så är de ju tillräckligt bra för att vara där. Och som spelare så är det så här klart att jag har ju varit i jättemånga klubbar, nästan alla skulle jag vilja säga, där det har varit jättebra lagsammanhållning och jag trivs väldigt bra i laget. Och liksom, bara för att man är från stan så har inte det med, så är liksom inte det självklart att man ska ha bra lagsammanhållning. Det är klart att man kan få några extra procent i att fler kanske har växt upp med klubben och brinner lite extra, men samtidigt så alla spelare är professionella och alla vill ju vinna. Och då har man den drivkraften, finns ju där alltid. Så att för folket och stan så tror jag absolut att det betyder jättemycket. Sen för lagsammanhållningen och sådär, så klart klubbhjärtat, och man behöver inte förklara traditioner eller vem Leif Forsberg var för så många, för det vet alla redan liksom. Så då får man någon procent där, men jag tror framförallt att det är viktigt för staden och supportrarna att det finns en långsiktighet och en röd tråd.
Ja, det kanske ger lite på båda sidor, både från, jag vet inte, supportrarna kanske hörs lite mer samtidigt som spelarna har någon procent mer och får någon mer procent av supportrarna, man kanske känner lite mer för det man är en del av. Jag vet inte.
Men... Ja, men så kan det absolut vara. Sen så är det ju en resultatstyrd bransch och det är lättare när allting är mycket lättare när man inte förlorar, så att det blir ju utmaning för nästa år, för vi kommer ju inte vinna fler matcher än vad vi gjorde förra året, förmodligen. Sen klart så siktar vi på det, men det kommer bli nya utmaningar för våran trupp och för klubben och supporten nästa år.
Ja, det blir svårt. Det blir svårare att inte, eller det blir svårare att lyckas med 2 poäng per match. Så är det.
Så är det ju. Men... Och då får man ju hoppas att alla känner att det vi gör är väldigt äkta och att det klubben står för är någonting som är en del av en långsiktighet. Och då handlar det om att ta steg. det ska bli jäkligt kul att se den här truppen och med lite, självklart kommer det komma in lite nya spelare och någon kommer ju försvinna, så är det alltid, men det ska bli kul att se den här truppen och det här laget ta ytterligare steg nästa år.
Hur var det i våras när ni satte den där pressen på er själva? Liksom att liksom, vi ska upp. Det var ju så tydligt. Sen samtidigt så ganska fort där så åkte ni på de här skadorna och det lyste igenom lite att det är så här, det är inte den bredaste truppen i utgångsläget i alla fall. Hur var det då när man har satt den lilla pressen på sig själv liksom?
Nej, men alltså,
vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Så det som jag var inne på, alltså press är ju någonting som hör till. Framförallt i, jag menar, superrätta mått mätt och sådär, så är ju GIF Sundsvall en väldigt stor klubb. Och har ju spelat i Allsvenskan lång tid innan förra året. Och man vill, då ska man alltid sträva efter att vara med i toppen. Och klubben har ju utåt sett också haft en tydlig målsättning och en vision att vi ska vara topplag. Med tanke på de spelarna vi fick in också så blev vi väldigt snabbt medias favoriter också om att vara med där uppe. Och då gå ut och säga att vi ska bli topp 5 eller någonting som skulle bara kännas blurrigt och framförallt skämmigt. Jag menar, alla där inne spelar ju för att vinna. Och sen så, vissa mål är mer realistiskt än andra och sådär. Men man spelar alltid för att vinna, det kommer vi göra nästa år också. Sen så är man väl medveten om att man kommer kanske inte vinna alla matcher nästa år. Då hade det varit väldigt speciellt. Så att då är man ändå medveten om vad som händer. Och sen, ja, då får man ju välja hur man vill se på det. Om man vill se det som en press, eller om man vill se det som en utmaning. Och det är klart att vi har ju gick in i säsongen med en väldigt smal trupp. Få spelare och hade ju en extrem period där då vi var väl typ 10 spelare friska. Hade väldigt otur med skador. Och sen är det ju någonting som hör till, men att få 10 stycken tror jag, eller vi hade väl 8-9 i alla fall samtidigt. Då kan man väl kalla det lite otur, och då fick vi slita hårt på de som var friska.
Och samtidigt då i det, och det är ju det som gör säsongen så häftig, att just eftersom ni var där ni var, men när där ni är nu, att ni faktiskt klarade det här, vad var det som gjorde att ni gjorde det, tror du?
Nej, det är väl alltså många delar, om man bortser från de taktiska delarna som vi jobbade med och som vi ändrade under säsongen, som vi fick bra resultat på, så är det väl lagsammanhållning som har varit en nyckel. Vi har hållit ihop och liksom motgångarna i skador och utmaningarna med att vara få på träning har väl gjort oss starkare, skulle jag vilja säga. Och sen så var jag väldigt tydlig med, jag kommer även om det var första matchen inför avsparkat, jag sa i omklädningsrummet att nu har vi liksom 30 omgångar framför oss och alla som står i omklädningsrummet kommer behövas. Alla kommer behöva stämpla in varje dag, lägga hjärta och själ i den här gruppen för att vi ska kunna lyckas. Och alla har väl fått speltid också. Och alla har bidragit på matcher också. Och det gör det också extra kul att alla förhoppningsvis känner sig väldigt delaktig i det vi har gjort. För det är liksom inte en spelare som har gjort det här eller fem spelare, utan det är liksom verkligen ett lag och en trupp som jag har varit stort behov av att alla har stämplat in och bidragit varje dag, för att alla har behövts.
Jag får ju också känslan av att det skulle kunna vara, nu är ju du lagkapten, men det känns som att det skulle kunna vara liksom fem olika lagkaptener. Och man ser dig, du har liksom Linus Alenius som ändå har varit lagkapten och är en ledartyp i sitt sätt att vara. Alexander Blomqvist har varit lagkapten överallt där han har varit. David är väl någon form av leader by example. Och fan, du kan ju hitta hur många som helst i det där. Eller bara brinnet i Daniel Stensson. Liksom. Du, jag vet inte, man kan väl hålla på i oändlighet. Men är det inte många kaptenstyper i det här laget?
Jo, det är. Eller det är framförallt väldigt många ledartyper. Ja. Som du är inne på olika sätt. Då. Det har ju hjälpt, alltså det hjälper ju en grupp att ta steg. Och liksom vara, se till att man är där varje dag för att bli bättre. Och vara på om någon har en sämre dag. Det är ju alltså, det finns, det är som du säger, det är jättemånga som har jättestora och starka ledaregenskaper. Och det har ju självklart varit väldigt viktigt också.
Mm. Vad, liksom, hur är du som kapten?
Jag är inom fortfarande en form av utvecklingsfas. Ja. Har varit väldigt, framförallt väldigt ärofyllt och någonting jag varit väldigt stolt över att få bära kaptensbindeln i GIF Sundsvall nu över 2 säsonger. Sen har det varit utmanande fel ord, men det har varit en process också. Jag kommer ihåg att jag sa någon gång att jag skulle vilja plocka olika delar av bra kaptener jag haft genom åren, men samtidigt göra rollen till min egen. Och jag tycker väl någonstans att jag är på väg dit. Och sen så finns det ju många sätt och liksom saker man kan bli bättre på. Mm. Men jag vill alltså försöka vara väldigt lyhörd. Försöka vara i nuet. Försöka vara realistisk och försöka vara omhändertagande. Och sen så tycker jag att det finns delar i mitt ledarskap som absolut kan utvecklas. Jag har lite svårt att vara jättetydlig ledare på plan när vi spelar. Jag upplever ibland att jag har följt show med mig själv och svårt att få en överblick av vad som händer. Sen så kan jag absolut vara bättre på att ställa tuffare krav om det skulle behövas. Men då är vi tillbaka in i det vi pratade om, att det finns så otroligt starka ledartyper i den här truppen som vi har, att de hjälper en med det. Och sen, jag vet inte, någonstans, jag menar, Linus Alenius var en fantastisk kapten och ambassadör för GIF Sundsvall när han var här tidigare som lagkapten med lagkaptensbindeln. Och Linus Alenius är ju fortfarande samma ledare och fantastisk ambassadör för den här klubben, även fast inte han har binden på sig. Och det är också har varit väldigt skönt att ha han vid min sida som en del i kaptensteamet. Det var jag, Linus och Dennis som var kapten. Och Dennis har väl inte den erfarenheten av att vara kapten så, men han har ju varit länge i klubben. Men framförallt Linus har ju den erfarenheten, och då har väl jag på många sett det mer som ett delat ledarskap skulle jag vilja säga. Har vi bollat väldigt mycket saker genom året. Sen har jag fått väldigt mycket hjälp av han också i situationer där han är starkare än vad jag är. Så att han har egentligen bara fortsatt varit sig själv. Och så jag menar, vi kände inte varandra så jätteväl innan säsongen, men klickade ju väldigt bra, väldigt snabbt också. På så sätt så har det varit väldigt, väldigt lätt skulle jag säga. Och jag menar, kaptensbinden hit eller dit, det är klart att det är väldigt ärofyllt som jag var inne på. Och någonting jag är stolt över att ha binden i sig. Men alltså, jag ser det som sagt, jag ser det lite grann som ett delat ledarskap.
Vad kan det vara för situationer som du menar när liksom han är lite starkare?
Nej, men framförallt då, han säger ju alltid vad han tycker och tänker om saker och ting. Det är liksom, det ska inte vaddas in eller någonting, utan det är rakt på sak, han pratar från hjärtat. Väldigt stark och liksom på att driva på, säga ifrån, ryta i, sådana där delar.
Sen han låter inte grejer liksom ligga och gro och växa.
Nej, men exakt, utan det kommer, exakt, och det kommer väldigt, det kommer från hjärtat jämt också. Sen är han ju en tänkare också, och känslomänniska på alla sätt och vis. Och sen har han ju en fruktansvärd rutin, så att det finns ju jättemånga delar i hans ledarskap som jag kanske saknar, eller som jag saknar, det är inte kanske, utan det saknar jag.
Men då fyller ni varandras luckor.
Ja, men lite så här. Och jag vet ju några gånger så... Vi har ju liksom att kaptenen säger de sista orden när vi går ut. Och jag har ju lagt över den på han. Liksom många gånger den här säsongen. Ett praktexempel är ju Vasalund borta. Där vi hade en ganska slö och dålig uppvärmning. Där jag sa bara att du får ta den här nu. Du får bränna på lite grann. För det är för dåligt liksom. Och det är bättre att du gör det från hjärtat än att jag ska försöka... Även fast jag kände den frustrationen också, att jag ska liksom försöka konstla ihop något form av brandtal här. Då är det bättre att du bara släpper lös här nu och sådär. Så att, nej men som sagt, jag har väl sett det mycket som ett delat ledarskap där han absolut har varit min högra hand i många frågor.
Och det här tycker jag man ser också på träningsplanen, bara när ni kliver av en övning, så säger jag ju ofta att du och han kan ha ganska långa samtal. Det kan också vara efter träningarna. Vad handlar det om? Är det de frågorna, eller är det anfallspars-dynamiken? Eller?
Ja, det är nog en mix, ska jag säga. Många gånger så handlar det väl om det spelmässiga eller det taktiska eller situationer där och då. Jag menar, som jag var inne på, det har ju varit en process för oss också. Där vi bägge två har spelat ganska ensamma forward tidigare i våra karriärer. I största delen av karriärerna. Så att det har väl kanske mest varit sådana frågor där och då. Sen andra frågor har vi tagit över telefon eller i omklädningsrummet, på sidan av omklädningsrummet och sådär. Så att det du har sett har väl varit kanske mest alltså fotbollsmässiga saker. Men självklart har vi ju säkert pratat om en träning i stort eller om nästa match eller någonting där också. Så att nej, men det har blivit väldigt många samtal, både om det taktiska, om det spelmässiga och om laget i stort.
Hur nära står ni varandra privat?
Nej, men alltså väldigt nära. Vi umgås ju inte väldigt mycket privat utanför fotbollen. Vi är båda småbarnsföräldrar och det finns inte så jättemycket tid, men vi spenderar ju, som fotbollsspelare spenderar ju så fruktansvärt mycket tid tillsammans ändå, så att har inte känt varandra så här jätteväl mer än ett år, så står vi varandra väldigt nära, framförallt som lagkamrater och spelare i Giften. Så.
Det är intressant på något sätt när man liksom tittar på det, att det, någonstans så är ni ju båda förlorade söner liksom till den här stan. Han försvann ut till Hammarby, du försvann ut till AIK, så kommer ni tillbaka och få göra det här tillsammans. Det blir en ganska fin bild när man målar upp den så.
Jo, såklart. Nej, men det är ju också, alltså, det var ju speciellt det också. Men när vi, utifrån att vi som lag hade press på oss och där uppe, så har vi också haft press utifrån på att prestera. Och sen som jag var inne på, att pressen jag sätter på mig själv och pressen han sätter på sig själv och pressen vi sätter på oss själva är nog mycket högre än vad ST gör eller vad Discovery gör. Men det är klart att det blev ju också en form av lättnad, att vi kunde titta på ögonen och säga att vi gjorde det liksom. Så att nej, det är klart att det var väldigt häftigt, och vi har gjort mycket samma, men ändå haft väldigt olika karriärer, för att vi har ju båda varit hemma i olika svängar och spelat för GIF Sundsvall, men aldrig tillsammans förutom nu.
Det ska bli väldigt intressant att följa när och få se er göra den här grejen i Allsvenskan också och se vad det kan bära. Men ni har ju kanske framförallt en till utmanare ibland er, och jag tänker ju på Johan Bengtsson, som ju ändå har varit där och nafsat en del innan han åkte på sin skada. Hur är det att ha den där lilla parven i haserna?
Nej, det är ju jättekul. Sen får man inte glömma Palmlöv och Alex Larsson också, som är unga spelare. Alex kom ju upp också nu när vi hade väldigt lite spelare, så fick han chansen att komma upp och tog den och fått gjort minuter. Det är ju jättekul. Det är ju framtiden vi får se här. Sen så ska de få göra sin egna karriär och visa sig fram på alla sätt och vis. Så då gäller det bara att hjälpa dem och försöka komma med så mycket tips och knep som man kan. Och de De är ju som svampar allihopa. Som, de lyssnar ju och suger in och så kör de. Och verkligen jag oss med en blåslampa. Så att, det är jättekul att se att det kommer upp så många unga spelare som inte liksom bara där för att vara där, utan de är verkligen där för att dels att de förtjänar det, som jag var inne på, men också framförallt så är de där för att köra. Det är bara kul att det att våran forwardsbesättning har sett ut som den har gjort med två 30-plussare och så tre som är, eller två som inte ens är över 20, och så Palmlöv som är i början på 20-åren. Så att,
är han ens 20 fyllda?
Ja, det måste han väl vara, va?
Han är väl, jag får för mig att han är 19.
Ja, han är 01 i alla fall. Men det är frågan om han kanske inte...
Ja, 17 december.
Ja, men då så.
Han har 10
dagar. Ja, men då så. Då har det varit 3 under 20 och 2 över 30.
Ja.
Ja, det har varit ännu häftigare på en och samma gång, kan jag säga. Så att, nej, men det har varit jättekul att sett dem tagit steg och tagit för sig.
Mm. Ja, och det där anledningen att jag nämnde just Bengtsson är väl lite sen. Ja, men Palmlöv har varit lite mittfältare, men Bengtsson var så tydligt in som anfallare. Alexander Larsson kom lite senare och fick lite mindre tid, men Bengtsson hoppade in och han gjorde sina 4 mål liksom där i början när det gick, när han flög och red på en våg. Hur är det när man är i en grupp så där? Det blir ju som ett hot också. Alltså alla vill ju spela och ni vill ju lagets bästa. Ja, men du har ju också det personliga där. Hur var det när han kom?
Nej, men så är det ju. Alltså det är ju en konkurrenssituation. Det är det ju alltid. Och det är väl den som gör mångt och mycket att man kan bidra och att laget kan prestera, att det är konkurrens om platserna. Och då, nej men det är bara kul. Jag menar, han kom in som en nyss fyllda 17-åring och bara tog för sig liksom. Han spelade ju även förra, han gjorde ju mål förra året också som 16-åring och tog steg i vinter och var verkligen förtjänt av att få så pass mycket speltid han fick i början. Och sen kom han ut och bara gjorde sin grej och körde. Och var väldigt effektiv och hjälpte oss att ta poäng. Så att, hot ser man inte som en konkurrens. Och det är bara nyttigt för en klubb och en trupp. Och att han dessutom kom in och gjorde sin grej tycker jag var väldigt kul att se. Att han fortsatte bara vara Johan Bengtsson som han är på träning när han fick mer speltid. Utan han gick ut och körde och gjorde sin grej och fick betalt för det. Så det var kul. Det var självklart väldigt tråkigt för honom att han fick den här skadan, att han inte fick hela det här året. Men samtidigt så tycker jag att han har svarat så bra för sig, att han har sett det som en läropeng och tycker att han har utnyttjat skadeperioden, man får säga så, på ett väldigt bra sätt. Han har byggt upp sig igen och varit väldigt positiv, som alla som har varit långtidsskadade har kommit dit med den energin och positiva energin som man behöver. Så att han är ett år äldre när vi sätter igång nästa år, men han är fortfarande bara 18, så att han ska få fortsätta utvecklas i sin takt, och så får han konkurrera med en 30-åring och en 32-åring nästa år. Så att det är bara kul för oss.
Ja, han kommer som den där blåslampan. Men om mitt i det så har ju du den här sanslösa sviten med starter. Har du räknat på det, hur många det är nu?
Nej, inte om man tar med sista säsongen i Sandefjord. Men jag har ju spelat alla 68 tävlingsmatcher i GIF Sundsvall som kom hem från start. Så att, nej, men det är väl en lite rolig streak som är.
Det är bra alltså.
Ja, det är väl inte så illa pinkat av en snart 31-årig man, för nu ska vi börja blicka framåt mot det. Men nej, men det är väl klart, alltså, det är ju självklart marginaler och lite flyt som spelar in där. Men samtidigt så har jag under en ganska lång period varit väldigt fitt och fräsch. Sen har man ju alltid skavanker, men någonstans har jag lyckats tajmat in skavankerna på rätt ställen. Och så har man haft ganska bra läkkött också, tror jag, när man har fått smällar och haft känningar att det har alltid lagt sig till nästa match. Sen så kommer den där sviten brytas förr eller senare. Men just nu är den intakt och det är bara en väldigt rolig grej.
Mm. Går det att peka ut någon nyckel på något sätt? Någonting du gör, tror du?
Ja, det finns det. Det är jag säker på. Det är klart att jag har reflekterat över det. Sen utan att bli långrandig och dra hela liksom, bakgrunden till varför det har blivit som det har blivit, så tror jag att det går i att jag dels har fått rutin, att jag vet vad min kropp behöver och inte behöver. Och sen så tror jag att det går i att man har fått vara skadefri, peppa peppar ta i trä, under så lång period att man hela tiden har kunnat träna fotboll. Mm. Så kroppen är väldigt van med fotbollsbelastningen. Och rutin med liksom, det handlar inte bara om förberedelser och sånt där. Självklart så är det det också. Men också rutin i träning. Att när man känner att man har kanske någonting som inte känns 100% så kanske man är lite smart. Man kanske inte ställer sig och skjuter 30 skott. Eller man kanske till och med undviker att skjuta speciellt mycket på den träningen i sig. Men det är inte så ofta det är så, men det är också sådana grejer. Framförallt liksom mängden man tar in träning efteråt, utöver lagets träning. Att man vet att idag är det nog inte så smart att nöta avslut. Eller idag är det nog inte så smart att gå på 30 inlägg. Så att det är liksom inte bara rutin i förberedelser och uppträning och sånt där. Utan det har också med att man lär känna sin kropp, så man vet ungefär mängden man behöver av ren träning och extra träning.
Har du någon sån här grej du gör? Jag tror Henke Larsson frågade om någonting sånt där. Vad är grunden till din framgång? Så, nej, jag har tagit en tupplur varje dag. Linus har väl sin stretchtimme innan varje träning. Liksom. Har du någon sån del?
Nej, jag är väl egentligen på andra spektrat där mot Linus. Jag stretchar aldrig.
Ja.
Så min kropp, jag tror att det skulle bli bara High Chaparral om jag skulle börja stretcha. Sen har jag mina övningar för gamla problem som jag kör. Mm. Inte jämnt, men i perioder. Och ibland kanske lite för lite, men framförallt så gör jag i perioder. Sen så har jag hittat ett träningssätt som har varit väldigt bra för mig off-season. Där jag har fokuserat på inte lyfta så speciellt tungt, utan mer kört, vad ska man säga, kroppsvikter.
Mm.
Sen så kommer jag nog ändra lite grann på det, så vi får se hur det går nu. Men jag ska försöka spetsa lite grann på det där nu i år. Och sen så... Ja, sen är det väl inte så jäkla mycket extra. Jag tror att det är mest gott på att jag vet vad min kropp... Sen så har vi väldigt duktigt fysioteam. Oda förra året framförallt, som var fysio på heltid då, och Sandra i år som har varit. Och jag tror de också har lärt känna min kropp på ett bra sätt. Som hjälper till att styra belastningen, men också vet vad jag behöver. Min hemlighet kanske är att min kropp svarar väldigt bra på akupunktur, nålar.
Ja.
Så, och bägge de två är väldigt duktiga på den typen av behandling. Så att de nålar har hjälpt mig att komma mig fit till matcher.
Mm. Och jag tänkte på det här du sa om kroppsträning då. Vad är det? Burpees och chins och sådana grejer?
Nej, inte så tungt heller, utan mer core-aktivering. Ja. Jobba med coren, hela tiden aktivera den och göra övningar som fotbollsrelevanta. Jo, men fotbollsrelevanta är de. Försöka vara lite fotbollsrikt, att man gör rörelser som är lite kopplat till fotboll, men också hela tiden se till att ha kontroll på core. Jag har väldigt mycket svank i min kroppsform som gör att jag tror att när jag hade mina skadeproblem, så tror jag att det var med att spela in att jag belastade mina ljumskar framförallt för mycket mot vad den kraft och den styrkan som de hade, istället för att hämta den kraften från core. Så att det är väl mest sådana saker som jag fokuserar på.
Vi har bra finsmakar info nu, känner jag.
Ja, det har varit en ganska djupt ändå.
Men sen är du jävligt snabb.
Ja, men fortfarande.
Har ni mätt upp, Max? Ja, men förlåt.
Det finns ju kvar lite speed fortfarande. Sen så går det väl kanske åt fel håll. Jag är väl inte lika snabb längre, men än är det krut i gubben.
Men alltså, man kan ju se den på den här superettan.se, kan man ju se i matcherna, eller efter matcherna i alla fall, snabbaste maxlöpningen i den matchen liksom. Där ligger ju ganska ofta på 33 km i timmen, och det är ju i snabbaste laget.
Jo, men det är alltså det var bra. Jag hade ju en i fjol, jag vet vilken det var, jag var uppmätt till snabbast då. Men då var det ju liksom ett hemjobb i på sensommaren i perfekt temperatur och i perfekt läge av matchen. Och jag sprang bara rakt fram och ganska långt. Så då kom man upp i lite högre än så, 1.33. Men
vad var du i då?
35 plus tror jag.
Oh.
Så att, sen har vi ju spelat med GPS i några klubbar i Norge där jag också haft ganska höga uppmätta siffror i framförallt träning då, där vi har sprungit. Men vad var frågan?
Jag tror inte jag hann ställa en fråga. Nej. Jag bara konstaterar att du är jävligt snabb. Och du sa att det går åt fel håll.
Ja, men det gör det väl säkert. Men det finns lite explosivitet kvar i muskulaturen.
Vad har det kommit ifrån? Tror du att är det något du är född med eller är det något du har tränat dig till?
Nej, men jag tror att jag är född till det. Jag tror att min muskulatur är väldigt explosiv. Och jag är desto sämre på att löpa långa sträckor och jobba så där. Löpning överlag liksom i bara omjölka är jag inte alls bra på. Så att det är väl absolut någonting som är genetiskt och någonting som är medfött. Sen har man har ju sprungit väldigt mycket som ung. Det gör väl de flesta, får jag hoppas. Och sen har vi haft en del friidrottsträning genom åren. Sen hur mycket man har tagit med från det vet jag inte. Men sen har man ju liksom, sättet man har tränat på har ju också varit att man har tränat ganska explosivt. Försöker göra det också nu när vi ändå pratar om det. Försöker få in i alla fall off-season och få trigga de explosiva lite grann i alla fall och försöka bibehålla det. Sen under säsong så vill jag inte vara inne där allt för mycket och göra massa extra, utan då håller jag mig till det programmet som Sandra och Oda har satt upp och så i kombination med det jag behöver. Men jag tror att det mesta är väl medfött.
Hur viktig är snabbheten för ditt spel?
Mindre och mindre ska jag säga, och tur är väl det när man blir segare och segare. Men det är klart att det har varit en edge jag haft i mitt spel och har väl det fortfarande i situationer. Sen så leder det kanske inte till lika mycket. Ju högre upp på nivån man kommer, ju mindre gånger har du väldigt stor fördel av att vara några kilometer snabbare, för att det är ju inte så många kilometer timmen det vi snackar om ändå. Så att, men nu så är det väl inte lika mycket, för att som tur är så har man under resans gång ändrat sin spelstil lite grann också. Blivit mer en boxspelare och kanske lite mer av en targetspelare i vissa situationer också. Så att, det båda väl gott för att man ska kunna fortsätta hålla på en hyfsad nivå några år till.
Hur har det där utvecklat sig? Varför har du blivit en annan?
Det har väl bara blivit lite grann så. Det började väl framförallt sen vi fick in Marti Cifuentes i Sandefjord, och han implementerade sitt sätt att spela fotboll där min roll blev ganska tydligt, att jag spelade ett lag som var väldigt possession-orienterat och märkte ganska snabbt att vi kontrar inte så jäkla mycket, utan nu handlar det mer om att hålla sig i boxen och fick jobba på det spelet på ett helt annat sätt med han. Och så kom jag till Giffarna i fjol, och där var det med det spelsättet vi hade i fjol så var det ganska lika, och då var det liksom 2,5 säsong i rad där det blev ganska tydligt att det blev mer ett inläggsspel och sådär. Så att då har man fått träna på det och utveckla de bitarna, och jag tycker att det passar mig ganska bra.
Och jag tror det, jag pratade med Dick Svedin, så hade han kollat på hur du gör dina mål. Och de där 20 som du hade gjort förra säsongen, 19 var från den här, det han kallar för gold zone. Man kan väl beskriva det som typ, om du skulle dra en linje ut från strax utanför stolparna och fram till straffpunkterna. 19 mål var från den här zonen, och ett var från gränsen liksom. Det är verkligen där och så du gör de här målen. Var är jag på väg?
Vad det beror på?
Ja, vad beror det på?
Nej, men det har väl många saker som spelar in. Dels så är det väl majoriteten av alla mål görs väl där överlag. Och det är man väl medveten om, att det handlar om att ta sig in dit så ofta som möjligt, dit målen görs. Sen så har jag inget riktigt skott. Jag har inget, liksom, jag har absolut inget distansskott. Kan väl få på hyfsade träffar någon gång, men jag tar alldeles för lång tid på mig att ladda. Jag har inte det där snärtiga skottet som behövs för att man ska kunna göra mål från distans. Och sen när man har, ja, innan tiden i som mer boxspelare, så var det mycket friläger och sånt också. Och då hamnar man väl lite längre ut i goalzone innan man avslutar, men ändå där omkring. Så att jag pratade med Dick om det här, jag tror det var inför Brage i år. Och då började jag räkna, jag tror inte att jag får upp en hand av alla mina mål i karriären som kommer i alla fall utanför straffområdet. Sen lite längre från en 11 har man väl gjort några mål, men så att det är väl en sån spelartyp jag är egentligen, och framförallt har blivit.
Ja, om du liksom tittar på det typ när du stack ut liksom till AIK och det. Vad är stora förändringen på det?
Nej, men det är väl att man har växt på sig, växt in i det, fått rutin. Jag kom ju dit som en liten ung pojke med bra speed och hyfsad näsa för mål, men framförallt bara på lägre nivå. Och sen komma dit och få spela på den stora scenen och träna med vuxna män på elitnivå, var det en omställning. Men det funkar liksom inte bara ha någon form av snabbhet och luta sig, utan och ganska begränsad tekniken då, som jag framförallt hade då. Nu är jag ingen tekniker så nu heller, men har väl en fullt godkänd funktionell teknik. Och så i takt med att man har växt på sig, fått lite rutin och så fått spela väldigt mycket fotbollsmatcher, så har man väl utvecklat de flesta bitarna, men framförallt spelet felvänd. Huvudspelet har väl varit där ganska länge det också. Men, och sen så har man ju fått spela matcher och fått på sig rutin och blivit van matchsituationer och kunna utvärdera sina prestationer på ett annat sätt och titta på detaljer, haft tränare som har hjälpt en i olika typer. Vi var väl inne på podden jag var med sist när jag var med här för många år sedan, men träning hade Sannes, var ju en gammal forward. Fick väldigt mycket tips och knep om han, framförallt i avslutningslägen, som har hjälpt mig. Och så, som jag var inne på med Marti framförallt. Om vi tar de tränarna i Norge som hjälpte mig väldigt mycket i det spelet i box. Och sen komma hem hit och så få Henke som hade sitt sätt att spela på fotboll förra året. Det var väldigt tydligt den idén som vi hade. Och fick bygga vidare på det och så få tips och knep där. Och så sen i den processen där Henke också fått lagt om sin filosofi i år, så har man fått helt plötsligt tänka på ett helt annat sätt och så få göra det med en huvudtränare och framförallt en forwardskollega då, eftersom det är vi som har spelat mest. Så har liksom vi varit tre i den här processen också, där vi har fått bollat och så får man inte glömma Brian heller, som har också kommit med väldigt mycket tips och råd och sådär. Så att ja, det har väl varit så här situationer i sin karriär och så olika tränare som har gjort att man har ändrat sin speltid till att bli förhoppningsvis lite mer komplett än vad man var när man stack ut för 12 år sedan.
Mm. Det där är ju intressant det du är inne på också med Henke och Linus och hur ni har bollat och liksom dragit i det där. Kan du berätta om det?
Nu börjar det bli så pass länge sedan. Det känns som att det är 2 säsonger sedan. Ja. Alltså, säsongen har gått så fruktansvärt fort på många sätt, men också känns det som att det var en evighet sedan vi åkte och spelade hemmamatchen mot Helsingborg. Så att, nej, men det var väl egentligen bara att försöka få till ett nytt spelsätt att fungera. Där man spelar med 2 mer renodlade forwards och hur man kan göra det på bäst sätt. Och försöka få ut max av de 2 som spelar. Så då har det ju varit lärorikt för oss alla liksom, att man har kollat på saker, har diskuterat saker, har ändrat saker, har testat saker. Så att det har väl varit en process som på många andra ställen när man ska göra någonting nytt, att man måste prova sig fram och man måste diskutera och man måste utvärdera. Så men till slut så hittar man någonting som funkar och då blir det blir ganska stort till slut varför det funkar och varför inte det funkar. Eller oavsett vad man kommer fram till så handlar det väl med att man till slut att det bara går lite grann per automatiken. Och det är oftast det bästa när man ska vara kreativ, att det bara flyter på.
Mm. För det var ju någon form av förvandling på något sätt under säsongen som jag upplever det till, att det blev ännu mer cyniskt spel, skulle man kunna säga. Rakare, ännu rakare ju längre säsongen gick. Var ni mycket delaktiga i den där processen?
Nej, alltså alla stora beslut och alla taktiska beslut är ju Henke och Brian och ledarteamet som tar. Inget snack om saken. Det jag menade med processen med två forwards var ju mer att vi diskuterade på träning och sånt där. Hur man kände och hur man upplevde saker. Och som jag började när vi pratade om det här så har vi experimenterat lite grann också. Henke har kommit med lite grejer och Brian har kommit med lite grejer som vi har testat. Både träning i match. Och sen det stora taktiska som vi ändrade som lag var ju att vi la om från en trebackslinje till en fyrbackslinje och flyttade upp en gubbe på mittfältet och spelade mer än 4-4-2. Med lite mer indragna kanter och sådär. För att få lite mer folk högre upp i banan. Och cyniska har vi absolut blivit. Det var någonting vi ville bli direkt när vi började säsongen. För att vi ville få det mer att handla om resultat än prestation. Sen behöver man alltid prestationer för att kunna prestera eller gör ju så att man har större chans att ta poäng. Så att det ligger alltid i botten. Men framförallt att man blir bättre på att värdera lägen. Alltså när man ska ta risk och inte ta risk. När man ska gå på kontring eller på snabb attack och när man inte ska göra det. Men det tar ju ett tag att sätta det. Men GIF Sundsvall har spelat på ett visst sätt med en forward ganska lång tid. Och helt plötsligt har två forwards som på många sätt är ganska lika. Och försöka få ut max av dem, men också av laget, så tar det. Det är också en process för hela laget att bli van. Så mer cyniska har vi som tur är blivit, för det var någonting vi ville bli. För vi ville vara svåra att slå, vi ville vara jobbiga att möta. Men sen så vill vi fortfarande vara ett lag som kan dominera matcher med boll och sådär. Men framförallt så vill vi bli ett lag som är svårt att slå.
Något jag tänkt på, någonting annat. Vi var inne lite på kaptens frågan tidigare. Här måste man ändå kunna fråga dig som kapten. Böteskassan. är det du som är ansvarig för den?
Ja.
Sånt här har väl alla lag egentligen?
Ja.
Här är jag lite nyfiken.
Ja, men det kommer ju, alltså alla lag har väl det på ett eller annat sätt. I Norge är det en väldigt, väldigt stark kultur för det. Och jag har ju blivit tillfrågad i många av mina klubbar tidigare att ha den tuffa rollen att vara botchef. Men har lyckats ducka den jämt. Men i år så kände jag att jag måste i alla fall ha den ett år. Så att då övertalade jag Dennis och se till att bli min assisterande så tog jag den på mina axlar. Så att, men det är väl ett sätt att försöka hålla någon form av ordning. Sätta upp gemensamma, ja, men både riktlinjer och sätt vi vill ha det. Sen som en liten kul eller tråkig grej så bestämde vi att man får ett litet straff om man bryter mot några av de här reglerna. Och sen har vi lagt till några regler som inte har med att vi ska vara så ordningsamma eller att vi ska behandla varandra med respekt, utan också lite roliga böter som gör att pengarna går ju till oss själva till slut, så vi kan få spendera pengarna och göra någonting tillsammans.
Vad kan det vara för någonting ni får böter för?
Men det är jättemycket olika saker. Men det är alltså, de ordningsamma är ju liksom ganska basic. Alltså komma i tid. Handlar om respekt mot varandra, att vi respekterar klockan. Att vi inte kliver över någon gräns mot varandra. Något osportsligt uppträdande, som det heter. Sen så får vi ju kläder från klubben som vi ska respektera. Och inte hålla på att sprida runt omkring oss, utan ta ansvar för att man inte glömmer saker och ting. Och sen de roliga är väl att vi, framförallt på träning när vi spelar kvadde och sådär, så får man tunnel för böter.
För tunnel?
Ja, men det är bara i vissa typer av moment som man har. Sen har vi självmål på träning, som en liten rolig grej. Så har målvakterna fått att de plockar upp ett hemåtspel på träning. Men det är ju det är en 20-lapp som ska spinnas på ett hjul. Som, ja, i år har det varit ett lyckohjul för mig som botchef. Det har,
ja,
har gett resultat.
Det har gett bra pengar. Men vad är det dyraste på? Dyraste böten?
Det är missad aktivitet.
Ja, vad kostar det?
Kostar en 500. Men det också kan kombineras med andra saker.
Ja.
Men det är ju om man inte dyker upp på träning eller alltså om man inte har en anledning eller, eller sådär. Mm. Det är inte den vanligaste om man säger så. Den är mer eller mindre oanvänd.
Vad gav det till slut?
Det gav bra utan att jag ska avslöja några siffror. Men det gav inte så bra som det gör i Norge där de är helt extrema. Men jag är nöjd över grabbarna och det var jag ångrar inte att jag tog den här rollen, för det var väldigt, väldigt tacksamt. Jag tror jag gjorde ett ganska bra jobb som botchef också. Jag var tydlig med när jag satte böter, och så har vi en app som man kan följa böterna, så tyckte att jag alltid hade ett bra svar på varför de hade fått böter. Sen är det så fruktansvärt snäll grupp också, så att det är ingen som har klagat, så att det har varit ett väldigt lätt jobb.
Ja. Vad har ni gjort eller ska göra?
Vi åkte till Åre i början på förra veckan, för en vecka sedan ungefär. Åkte vi upp. Väldigt trevligt. Vi var där i 2 dygn, bara umgicks, åt god mat och sådär.
Hela böteskassan räckte till det?
Ja, absolut. Har till och med lite pengar kvar som vi får se vad vi ska göra om vi behöver.
Då är det bra pengar.
Om vi behöver investera någonting i vårat omklädningsrum eller någonting. Men, ja. Nej, men det var jättelyckat och jag är så jäkla glad att det var bara 2 stycken som inte följde med av de 24 som har varit med i år. Det var en som hade plugg som han var tvungen att ta hand om, och så hade vi en som varit sjuk. Annars var vi 22 av 24, vilket var väldigt kul och ett fantastiskt sätt att få runda av säsongen på.
Det var bara spelarna där?
Oh.
Ja. Vad gjorde ni då i Åre?
Nej, vi bara umgicks. Vi hade ju planer på att försöka ta oss iväg, men pandemin satte ju stopp för det. Så hittade vi det här alternativet att vi åkte till Åre och umgicks och åt god mat. Så hade vi med oss små innebandymål och körde lite 4-mot-4 turnering ute i snön med klubba och boll. Imponerande hög nivå och kvalitet. Många som hade både hockey, innebandy och bandy bakgrund. Så att det var bra kvalitet.
Men det delades ut en och annan smäll där på bandy.
Ja, men det var tufft, men väldigt ärligt spel. Sen så alla som har växt upp med att spela bandy i snö med mjuka vallar vet att det smäller lite.
Ja, vi kan ju nämna det. Det kommer väl synas på bilderna som kommer ut här i samband med podden att du har en liten blåtira ändå, fortfarande en vecka efter.
Ja, jag åkte på den enda skadan som tur var själv. En olyckshändelse där Linus tappade balansen och hans klubba åkte upp. Snärte till mig lite under ögat, så man fick en liten blåtira. Men det var det värt.
Fick han sina fiskar varma efter det, eller var det, tog ni hand då?
Nej, det var helt lugnt. Han satt sig själv på en utvisning där för högklubba. Men då visade ju David Myrestam en fruktansvärd rutin då han sköt bort bollen så vi inte hittade den. Och Linus var ju väldigt smart och fortsatte räkna på sin utvisning medan vi inte hade någon boll i spel. Så att, nej, han får nog sitta av en tvåa när vi kommer tillbaka igen.
Ja, han får börja med det när säsongen drar igång igen.
Det var ju skönt, det var lite blodvit, så han får väl 2+2 enligt reglerna, va?
Ja. Men det är ju fint. En böteskassa som räcker till Åre och vad var det, ett par tre dagar där någonstans.
Ja, precis, 2 dagar med 2 dygn. Så att, nej, det är ju det som är det roliga med det, när man får se vad pengarna går till, att det går ju till att vi som lag och grupp kan göra någonting tillsammans och få avsluta säsongen, för att varje trupp är ju unik. Det blir alltid utskiftningar, det kommer ju alltid in och nya och några försvinner ju alltid ut, så att det vart ett fint bokslut på säsongen.
Ja, och kan det inte vara lite skönt också att få fira det här när jag varit med om lite i fred?
Jo, precis, och få fira det bara vi.
För jag antar att ni firade lite också.
Jo, det var lite firande, det blev det absolut. Så att, nej, men det var, nej, jag har bara fått positiv tillbaka. Mm. Tillbaka melling, höll jag på att bli norska igen. Bara för att det börjar bli sent, tänkte jag säga. Men jag har fått bara positiv feedback från dem jag har pratat med nu efterhand. Och, vi hade väldigt trevligt och fick som sagt avsluta säsongen på, eller ja, vi som började den egentligen. Mm.
Ja, vi ska ju börja runda av nu när du börjar prata norska, för vi är ju uppe på 90 minuter i närmare, så att vi ska göra det, men jag tycker gott vi kan ju boksluta här. Vad har vi missat, Pontus?
Jag tror att vi har fått med det mesta. Vi har fått det mesta. Summera känslor och prestationer och fått prata om GIF Sundsvall 2021, och det var därför jag kom hit, tänkte jag säga. Ja. Så vi har fått summera det bra.
2022 här då, om man bara ska avsluta med en framåtblick, vad blir det av er?
Då blir jag så jäkla egoistisk och säger att det ska bli så fruktansvärt kul att få spela allsvensk fotboll med GIF Sundsvall. Det ser jag fram emot väldigt mycket.
Vi säger så, och så säger jag tack för att du kom hit.
Tack själv.
Ha det gott.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.